skulle jag bara suga in röken då. Och när jag gjorde det, då kände jag direkt att bara wow, då blev jag alltså helt väck, alltså flummig. Och vi bara direkt, kan du fixa mer? Och han bara ja, det finns så mycket som helst.
Vi är ju blinda för den här katastrofen som håller på att hända. Man ringer ju inte till oss om problemet är att någon är död.
They said that Prince self-administered fentanyl and that he died from fentanyl toxicity. What is fentanyl? It is the strongest opioid-based painkiller on the market.
I två fallen så är det då yngre män som inte kända för oss tidigare. De använder det genom att spraya upp det i näsborrarna, ungefär som man är förkyld och tar en nässpray.
I'm not going to use.
Mom, you just told me I should never believe you.
Fentanyl. Världens giftigaste drog. Du lyssnar på Drogerna, podcasten som djupdyker ner i ruset. Jag som gör den här podden heter Jonathan Lockstal. Jag är journalist och har ägnat en hel del tid åt att rapportera om droger. Och här ska vi tillsammans upptäcka människan och drogerna. Drogerna görs exklusivt för Podmi. Det finns en graf som säger mycket om ämnet för det här avsnittet. Du kan själv hitta den. Sök på Opioid Deaths in America Reached New Highs inom citationstecken, så kommer du till en artikel i The Economist. Grafen där visar hur många som dör i överdoser i USA varje år. Det är opioidöverdoser som skördar flest liv, alltså den familjen av droger där heroin och morfin ingår. Kurvorna börjar i slutet på 90-talet. Då förskrivs opioidläkemedel friskt i USA. Väldigt många människor blir både beroende och dör i överdoser. Och kurvan för dödsfall av läkemedel pekar därför starkt uppåt. Men till slut börjar de privata apotek som säljer opioiderna, så kallade pillmills, och granskas.
Pharmacists working for Walmart tried for years to raise the alarm about the company's sale of highly addictive opioids. Walmart says it broke no laws and acted responsibly.
Och läkemedelsöverdoserna sjunker när förskrivningen av opioidläkemedel skruvas åt. Men det finns ju fortfarande massa människor som är beroende. Många går nu över till att köpa gatuheroin. Runt 2010 växer kurvan för heroindödsfall och springer om den för opioidläkemedel. Och heroin, det låter ju allvarligt. USA har gått in i en skenande opioidkris.
From this epidemic of opioids abuse, it has to be something that is right up there at the top of our radar screen.
Men så kommer en annan spelare in i grafen. Det handlar om syntetiska opioider med fentanyl främst i ledet. Fentanyl är 50 gånger starkare än heroin. Och det gör saker med kurvorna som är svåra att föreställa sig. Man ser hur den kurvan stegrar sig från de andra och bildar som ett eget Mount Everest. En linje som pekar nästan rakt uppåt. 2015 dör 10 000 amerikaner av fentanyl och andra syntetiska opioider. Ändå ska det bli värre. Något år senare har siffran dubblerats till 20 000. Det tragiska året 2018 så står fentanylkurvan för 30 000 döda amerikaner.
So many deaths is because of one drug, fentanyl. Here in the Houston area, the numbers are staggering. When you think of just how quickly this problem is growing.
Och så, när 2020 års siffror skrivs, så har under det året över 50 000 personer i USA dött av fentanyl och dess släktingar. Det här handlar om världens giftigaste typ av droger. Det handlar om preparat som får rökheroin och verka som något lättsamt. Och det handlar om två bröder som tar fentanyl till Sverige och som döms för att ha orsakat människors död.
två bröder som stått åtalade för grovt vållande till annans död efter att ha sålt fentanylliknande preparat i nässprayflaskor via nätet fälldes idag i tingsrätten.
Allt börjar med en belgisk kemist som vill göra livet enklare i operationssalarna. Genom historien har folk alltid sökt upplevelser bortom verkligheten. Och förstår man inte den längtan så förstår man kanske inte människan. Och det är hos en människa vi ska börja.
Jag var en helt vanlig kille som bara började liksom så här ta droger på fester. Men då var det mer ecstasy och såna där saker. Men sen så blev det ju tyngre droger om man säger så.
Det här är Robert från Linköping. Robert börjar tidigt med partydroger och går över till heroin i sena tonåren. Han kommer så småningom byta ut heroinet mot fentanyl. Inget av det här beror på att han har ett trauma i bakgrunden. Det bara blir så, säger han.
Grejen är, jag kommer från en jättebra familj. Inga skilda föräldrar eller något sånt.
Han minns när han injicerar heroinet första gången i ett badkar med en kompis som hjälper till.
Då la jag bara ut armen liksom så här, och så injicerar han heroin på mig. Och då liksom, det kändes som att jag åkte neråt i hela badkaret liksom. Att det aldrig tog stopp liksom. Och efter den kvällen var jag hooked alltså. Jag ville ha den kicken, ville jag ha. Det var inte så att jag var tvungen att ha det, utan jag ville ha den kicken hela tiden liksom.
Robert själv säljer ecstasy och amfetamin för att finansiera sitt eget beroende.
Jag kunde vara en dag nere i Malmö, alltså Göteborg, och sälja och även köpa droger av folk i andra städer liksom.
Samtidigt stegras Roberts heroinberoende.
Doserna växte ju bara för, jag skulle säga för dag för dag. Jag tog mer och mer liksom. För toleransnivån är ju väldigt så här, den höjs väldigt mycket. Och dyrare blev det också för den delen.
Och hans kropp förändras.
Jag bara rasade i vikt och då började ju folk undra vad det var liksom som hände och så där. Och sen åt jag inte så mycket. Och liksom ibland när jag inte fick tag på någonting, då låg jag bara liksom på rummet och bara var typ, jag vill inte prata med någon.
En dag har Robert och hans kompisar i Linköping slut på heroin. De är sjuka, som de säger, när de har abstinens. Sjukan känns värre än den värsta influensan.
Och vi jagar runt och våra langare säger att det finns inget. Och så är det en kompis som säger, ja men jag kan fixa fentanylplåster. Och vi bara, jaha, okej. Vad är det liksom? Vi hade ju hört folk prata om det, men inte liksom att man kunde bli frisk på det. Eller.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Något sånt där sätt. Men vi sa till honom, ja visst, spring och fixa det. Så kör vi på det. Så tog det en timme, så kom han tillbaka med 3 stycken fentanylplåster. 100 mikrogram var det. Ganska starkt, eller väldigt starkt, rättare sagt.
Fentanylplåstren kommer från en cancersjuk person som får dem som smärtlindring. Roberts kompis visar hur man lägger på plåstren på en bit folie för att röka dem.
Klippte bort en bit och torka av foliet med papper som man gör. Sen hade liksom som ett sugrör. Och sen eldade nu under foliet. Och då skulle jag röka. Jag visste inte hur man gjorde, så han fick elda underifrån. Och så skulle jag bara suga in röken då.
Det här är något annat än vad han är van vid. Fentanyl är 50 gånger mer potent än heroin. Och medan Robert och hans kompisar röker det, förstår de innebörden av det.
Alltså jag blev helt väck, alltså flummig blev jag. Och vi blev friska direkt och bara, det här är ju världens mirakelmedicin, tänkte vi. Och vi bara, direkt, kan du fixa mer? Och han bara, ja, det finns så mycket som helst.
Men vad är det egentligen de röker där från plåstren på foliehinnan? Och när det redan finns sånt som morfin och heroin, varför skulle någon egentligen vilja ta fram så oerhört starka droger? Det finns många opioider i världen, men de mest potenta är de syntetiska.
Fentanyl är ju en väldigt, väldigt potent sån här opioid, alltså en medicin som verkar på samma receptorer som morfin och heroin gör då, men som är framställd på syntetisk väg istället för jordbruksväg, så att säga. Så morfin och heroin och flera andra såna här opiater, som det kallas, kommer ju från opiumvallmor liksom.
Vi hör Erik Lindemann, läkare på Giftinformationscentralen. Och som vi hört i tidigare drogerna avsnitt så funkar opioider så att de dämpar både smärta och ångest. De verkar i kroppens opioidsystem, myopioidreceptorerna. De äldre opioiderna som opium, heroin och morfin tas, som Erik Lindemann säger, fram ur en blomma. Opiumvallmon. Men när farmakologin och kemin utvecklas på 1900-talet, då går det att ta fram opioider kemiskt. Och de är av en helt annan kaliber. Belgien, som under 50- och 60-talen är känt som en gammal kolonialmakt som producerar tecknade serier som Tintin, det blir också födelseplatsen för fentanyl.
Av en väldigt berömd då läkemedelsdesigner, kan man väl kalla honom för, som heter Janssen. 1960 så kom han på fentanyl.
Och det är uppenbart var Paul Janssens upptäckt fentanyl ska användas. I operationssalen. Patienter kan lätt sövas ner och bedövas för att doktorn ska kunna skära i dem snabbt. Och där blir fentanylet en välsignelse.
Den fick snabbt en användning inom anestesin, alltså inom anestesiologer som alltså söver människor under en operation. För här har du då plötsligt ett preparat som har en fantastisk hög potens, det vill säga att du kan verkligen smärtlindra även människor under tiden som de liksom blir skurna i av en kirurg, liksom, så har de en effektiv smärtlindring. Och dessutom så med tanke då på sin väldigt höga fettlöslighet och väldigt stora potens, så slår den här medicinen till väldigt fort, så att du behöver liksom inte ha människor sövda under lång tid före och efter operationen, utan du får den här eftersträvade effekten just precis när du behöver den, när patienten ligger på operationsbordet då.
Det låter ju jättebra. Men precis som med andra opioider så har fentanylet också andra effekter.
Det påverkar belöningssystemet. Det är alltså, du blir beroende av det. Och det som ju gör att folk dör av fentanyl, det är att det har den här uttalade effekten på andningscentrum som får folk som använder det här. Och de slutar andas helt enkelt. Men som sagt, om du tänker dig, alltså den skillnad för sjukvården som introduktionen av fentanyler har inneburit, det har varit en revolution. Fentanylerna klarar vi oss liksom inte utan, de är helt fantastiska och måste få användas under kirurgi och intensivvårdsförhållanden.
Om man använder fentanyl på rätt sätt så ska det inte vara någon fara. Men på grund av sin potens, fentanyl mäts i doser om mikrogram, så är preparatet något som bara vissa yrkesgrupper på ett sjukhus får ge.
På sjukhus så är det i princip läkemedel som bara de som heter då intensivvårdsläkare eller anestesiologer har i sina händer. Liksom. Det är för farligt för att liksom släppa, så att det skulle börja användas jag menar, om du bara kommer in på akuten och har brutit foten eller något sånt där, så då, eller ambulansen har inte det här liksom, för att risken är att du kan få en överdos av det som gör att din brutna fot förvandlas till att du slutar andas liksom, vilket ju, då är man ju lite grann ur askan i elden.
Fentanyl och dess släktingar, fentanylanaloger, räknas som världens giftigaste droger. De får till inget pris hamna i fel händer. Ändå hittar fentanylet ut ur operationssalarna. Redan på 1970-talet börjar fentanyl användas som rusmedel i USA. Läkaren Erik Lindemann säger att det är småskaliga tillverkare som är ansvariga för det.
När det var just såna här, tänker jag mig, Walter White-liknande liksom, kemister som hade hamnat på mörka sidan så att säga, som framställde fentanyl i sina garage. Liksom. Man hade då en epidemi med ett hundratal dödsfall där man då insåg att det här kom ifrån. Någon har så att säga gjort det här. Jag tror aldrig man fick tag på den här personen. Det var det här man då kallade för China White i slutet på 70-talet. Det hette det här preparatet då, som folk dog i väldigt hög utsträckning. Och sen så har det hänt vid några ytterligare tillfällen att det har kommit just då lokalproducerat, småskaligt producerat fentanyl.
Sverige kommer så småningom att få sin egen fentanylepidemi när en ny livsfarlig produkt når marknaden med hundratals dödsfall som följd. Och det är två bröder som senare kommer hållas ansvariga för mycket av det. Innan dess används fentanyl som drog bara sporadiskt, när folk till exempel lyckas röka de fentanylplåster som ges ut som smärtlindring, som Robert från Linköping.
Alltså du ligger bara i sängen, kan inte röra dig, du dricker inte ens vatten, du svettas.
Fentanylet blir en allt större del av Roberts liv. När han inte får tag på nya fentanylplåster får han avtändningar.
Du blir kallsvettig, du vet inte om du blir varm eller kall, du spyr, du skiter ner dig.
Robert bor fortfarande hos sina föräldrar. De hittar en förpackning från fentanylplåstren, berättar han. Då ringer de till socialen. Robert är ännu inte myndig. Ett tag åker han in på ett ungdomshem där han helt enkelt är tvungen att hålla sig undan fentanylet.
Men sen blir man ju piggare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du tänkte ju alltid på fentanyl, gjorde du. Så.
Under vistelsen på hemmet får Robert höra att en vän till honom har dött i fentanylöverdos.
Han hade tydligen hittat fentanyl precis bredvid honom. Folier då.
Precis som vid en heroinöverdos så kan för mycket fentanyl få andningen att stanna av.
Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag antar att han hade blandat med någonting. Det behövde inte vara så att han hade blandat med någonting, men det är vad jag tror, att han hade blandat med benzodiazepiner och sen rökt fentanyl. Men det är ingen riktigt som vet hur det gick till.
Vännens dödsfall blir förödande för Robert.
Alltså, jag trodde verkligen inte att han skulle gå bort. Det hade inte jag ens liksom tänkt på. Så hade jag inte. Men Självklart, jag blev jätteledsen och sen så under den tiden då blev jag faktiskt riktigt sugen på, då ville jag bara försvinna och mina känslor ville försvinna också. Då tänkte jag faktiskt på fentanyl, att jag ville ha fentanyl just då i stunden, bara för att jag vill inte känna känslorna liksom, jag vill bara få bort dem. Och det kanske låter sjukt att man får höra att sin bästa vän precis har gått bort och sen man tänker på drogen, men ja, jag kan inte förklara det bättre så än att jag vill inte känna liksom de känslorna.
Så fort Robert släpps fri åker han raka vägen in och tar tag i det.
Då fick jag pengar och en tågbiljett och det första jag gjorde var ju när jag kom till Linköping och köpa fentanyl igen.
Robert kan inte leva samma liv som tidigare. Han sover mycket hos kompisar och har inte samma ork att langa. En dag vaknar han upp på ett sjukhus. Han har överdoserat fentanyl.
Jag minns att jag satt och rökte och sen så minns jag bara att jag typ somnat till så. Och sen minns jag ingenting. Nej, det gör jag inte. Jag minns bara att jag vaknade upp på sjukhuset.
Trots det tänker Robert inte så mycket på att han har varit nära att dö.
Nej, den tanken hade jag inte. Utan för skulle jag haft den tanken så skulle jag ha nog legat kvar på sjukhuset. Då hade jag nog inte bara dragit därifrån som jag gjorde direkt. Och de ville ju att jag skulle vara kvar och ha mig under övervakning. Men det brydde inte jag mig om. Jag drog därifrån direkt.
Han fortsätter med fentanyl. Medan Robert röker fentanylplåster som han köpt av en cancerpatient, så är fentanyl ännu något ganska ovanligt i Sverige. Och även i USA så är drogen länge rätt okänd. Men när landet är mitt inne i sin stora opioidkris så börjar fentanylet synas. 2016 dör den enormt inflytelserika artisten Prince i en överdos. En undersökning pekar ut fentanyl som drogen som tog hans liv.
What killed Prince is no longer a mystery. It is spelled out in black and white from the Midwest Medical Examiner's report.
Här i ett inslag från CNN.
The manner of death was an accident. They said that Prince self-administered fentanyl and that he died from fentanyl toxicity. What is fentanyl? It is the strongest opioid-based painkiller on the market.
Året efter Prince död överträffar fentanylöverdoser alla andra överdoser i USA. Även om många av överdoserna handlar om en mix av olika droger, där fentanyl är en. Och landets obeskrivligt omfattande opioidkris har till slut börjat smitta av sig på den amerikanska filmindustrin.
Don't say next to grandpa, that's prime placement and you don't get that when you OD.
I'm not gonna OD.
So where? The new section is nice or do you want to be near a tree?
I don't know.
I filmen Benny's Back skildras drogkrisen i form av en son som objuden dyker upp på familjens julfirande. Hans mamma, spelad av Julia Roberts, tar honom till en kyrkogård och ber honom peka ut var han vill begravas när han OD, alltså överdoserar.
Well, you better figure it out.
Okay, why don't you cremate me and sprinkle me over Mrs. Blink, my second grade teacher. She was pretty hot.
You don't get to be a smartass about this young man.
I'm not gonna use.
Mom, you just told me I should never believe you.
Och filmen Crisis från 2021 följer en rad personer som påverkas av fentanyl. Från smugglare till beroende och kemister.
This is the biggest public health crisis since tobacco!
It's not our responsibility.
Then whose is it?
You cannot walk into that by alone.
We can't quit. We can't stop.
Men frågan är om inte verkligheten överträffar dikten. Runt 2015 börjar drogen uppmärksammas stort även i Sverige. Folk hittas döda med fentanyl i kroppen, i stora antal.
I två av fallen så är det då yngre män som inte kända för oss tidigare. Det här fentanylet är oerhört beroendeframkallande.
Här är ett inslag från P4 Kronoberg.
De använder det genom att spraya upp det i näsborrarna, ungefär som man är förkyld och tar en nässpray.
Senare kommer myndigheterna konstatera att inom loppet av 3 år har över 300 personer i Sverige dött av fentanyl. Och det ska visa sig att det inte riktigt handlar om en vanlig drogtrend. När Rättsmedicinalverket får upp ögonen för fentanyldödsfallen så startar polisen upp en utredning. Polisen kommer fram till att det är några få personer som börjat sälja fentanyl i Sverige. Eller om vi ska vara noga så säljer de framförallt fentanylanaloger, preparat som liknar fentanyl men som ännu inte blivit förklarade olagliga. En av sajterna som säljer fentanylet, rc24.se, drivs av 2 bröder i södra Stockholm. Bröderna beställer hem fentanylpulver och batterivatten från Kina som de blandar ihop och säljer i form av nässpray. Fentanyl är alltså svårdoserat, men i nässpray är det mycket svårdoserat. Läkaren Erik Lindman är imponerad av hur polisen bedriver sin utredning här.
Det är ju ett fantastiskt efterforskningsarbete som är gjort på hur de här produkterna såldes på då nätet och vem som ägnade sig åt försäljningen, där man kartlade det under flera års tid.
Eftersom fentanylanalogerna inte är olagliga så är det svårt att åtala bröderna för grovt narkotikabrott. Polis och åklagare måste ta till andra metoder. Då kommer ett tips från en poliskollega på Twitter. Borde det inte vara spridning av gift eller vållande till annans död och sälja det? Slutligen slår polisen till. De gör husrannsakan och griper bröderna som åtalas för grovt vållande till annans död. I slutändan kommer de att dömas för 8 personers dödsfall. Åklagaren kan visa att personerna har dött i direkt anslutning till att ha använt brödernas nässpray. Här berättat i P4 Stockholm.
2 bröder som stått åtalade för grovt vållande till annans död efter att ha sålt fentanylliknande preparat i nässprayflaskor via nätet fälldes idag i tingsrätten. 8 personer dog av förgiftning efter att de använt nässprayen som de köpt av männen.
Polisen själv anser att de i och med detta och åtminstone 1 annat fall satt stopp för nästan all försäljning av fentanyl i Sverige. De skriver i en rapport: det begränsade antalet svenska säljare innebär att ett fåtal aktörer ligger bakom ett mycket stort antal dödsfall.
Och efter det så har inte rättsmedicin några dödsfall av sådana här nätfentanyl längre. Då. Utan vi har gått tillbaka till den här fentanyldödligheten kopplade till de här plåstren som fortfarande finns där.
Vi hör läkaren Erik Lindman.
Där ju då med ganska bred marginal fler människor dog av fentanyl och fentanylanaloger än av heroin då, om det var 2016 eller 2017 som var toppåret, så är det nu en mera marginell dödsorsak liksom i de här sammanhangen då, efter den här polisinsatsen.
Enligt Folkhälsomyndigheten handlade fentanylvågens slut också om en ökad medvetenhet. Folk började helt enkelt akta sig för fentanylet, samt att Kina, där fentanylet kom ifrån, agerade hårdare mot tillverkarna. Men även om den stora svenska vågen är över, finns det en obehaglig detalj här. Om en person som överdoserar på fentanyl kommer till sjukvården är chanserna goda att räddas. Ändå är det, under de här dystra åren, få samtal om fentanyl som når Erik och hans kollegor på Giftinformationscentralen. Den 3-4 år långa krisen märks knappt hos dem, trots att det ingår i deras jobb och ger råd vid överdoseringar.
Antalet samtal av den sorten var ju, om man jämför med det totala mängden samtal, väldigt, väldigt få. Och vi har i efterhand samlat ihop och tittat på hur många sådana här samtal om nässprayer har vi haft liksom, under den här perioden mellan 2014 och 2017. Och då visar det sig att vi har alltså färre samtal till oss än vad rättsmedicin har döda på bårhuset. Liksom. Så för varje fall som rättsmedicin har så har vi fått 0,75 samtal statistiskt till oss. Och det här är ju liksom en proportion som är helt skev. Liksom. Vi är ju så att säga, vi är ju blinda för den här katastrofen som håller på att hända i Sverige.
Den här skevheten berodde, säger Erik Lindman, på att så många som överdoserar på fentanyl dör hemma på soffan eller golvet innan de hinner få någon vård.
Det här är så farligt. Det är så fantastiskt farligt så att man ringer ju inte till oss om problemet är att någon är död.
Om polisen har räknat rätt så består den svenska kundkretsen under fentanylvågen av runt 3000 personer. Totalt dör runt 300 under fentanylkrisen, vilket motsvarar var tionde kund.
Jag kommer ihåg det som att det vore i föregående stund, men då jag orkade inte längre. Jag sa det till min mamma, bara, du måste köra upp mig till beroendekliniken nu. Jag måste ha hjälp alltså. Jag orkar verkligen inte längre. Och då gjorde hon det.
För Robert i Linköping kommer till slut vändningen. Han ber om hjälp och han får det snabbt.
Egentligen på den tiden så kunde det ta upp till 6 månader innan man fick komma in i behandling. Men redan efter 1,5 vecka, 2 veckor så ringde läkaren och sa att ja, du kan komma imorgon och börja hämta din medicin liksom. Och hon förstod väl att det var riktigt allvarligt där liksom.
Robert går med på att få andra, mindre farliga läkemedel för att klara av opioidsuget. Och det går till slut bra.
Suget kommer aldrig försvinna, det kommer alltid finnas kvar där, men däremot så kan du dämpa suget.
Sverige lyckades bli av med sin tillfälliga så kallade epidemi av fentanyl. Men i USA, som haft en fentanylvåg i över 5 år, handlar det alltså inte om ett fåtal säljare. Och landet är, som vi hörde, fortfarande mitt inne i den kris av opioidberoende. Den som föddes med en överförskrivning av läkemedel på 90-talet. Där har langare och tillverkare börjat blanda ut andra opioider, som heroin, med fentanyl för att fentanylet är så billigt och potent. Då spelar det mindre roll att det är livsfarligt. Fentanyl finns i USA i enorma mängder. Bakom försäljningen står i många fall mexikanska drogkarteller.
Man blandar fentanyl och späder ut liksom heroin med det. Eller till och med att man liksom skiter i heroin och att man bara köper in fentanyl och blandar det med någon form av filler, då, alltså någon form av inert pulver. Och så säljer man det här. Och när det här väl har hänt, men då kan du ju inte mota tillbaka det på samma sätt som man gjorde med de här nässprayerna i Sverige.
Och den inflytelserika amerikanska tankesmedjan RAND menar att det inte längre handlar om en vanlig drogkris. De menar att det är rimligare att se på det som en massförgiftning. Fentanylet, som upptäcktes av en belgisk kemist för 60 år sedan och skulle ha hållits instängt på sjukhusen för att fungera som ett snabbt och effektivt smärtstillande, har som ur en Pandoras ask släppts ut. Och när asken väl är öppen så är den väldigt svår att stänga. När allt kommer omkring har läkaren Erik Lindeman på Giftinformationscentralen bara en sak att säga om fentanyl.
Det är ju någonting som vi måste ta med oss. Alltså att kan vi hålla den här substansfamiljen borta ifrån missbruksmarknaden så har vi vunnit otroligt mycket. Liksom. För det är inte så att droger är likadana. Alltså det känns underligt att man skulle kunna sitta här och ha något gott att säga om heroin. Liksom. Men jämfört med fentanyl så är ju heroin liksom, det är ju en gammal kompis. Liksom. Medan fentanyl, ju mer vi kan hålla det här borta, desto bättre för alla. Liksom.
Och Robert i Linköping, som var så beroende av fentanyl att han tog det även strax efter en överdos, han tänker så här.
Jag är väldigt glad för att jag lever, om jag säger så. Och jag skulle säga till alla att alla som har ett beroende av fentanyl borde söka hjälp direkt, för det är en livsfarlig drog. Även om du är van och du tar fentanyl och liksom du röker så mycket du brukar röka, så räcker det med att det där blåset som du tar första gången när du röker liksom du ska ta din dos kan vara dödlig. Så jag skulle säga att alla som har ett fentanylberoende borde försöka bryta det. Och jag vet att det är svårt, det är nog det svåraste som finns i livet att bryta, men annars kommer du tyvärr hamna i en kista.
Du har lyssnat på Drogerna, en exklusiv Podmi-produktion från produktionsbolaget Filt. Har du tankar om det här programmet? Kontakta mig gärna på jonathan.loxdal@filt.com. Jonathan utan H. Och Loxdal stavas L-O-X-D-A-L. Producent för avsnittet var Olivia Sandell. Ljudtekniker Mikael Hill. Exekutiv producent hos Podmi, Sofia Neves. Och mitt namn är alltså Jonathan Loxdal.